Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 244. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min käraste, bästaste vän och kollega Ingrid Carlqvist.
Hallå Maria och hjärtligt välkomna alla tittare och lyssnare.
Idag var ju rubriken alldeles självklar redan i början av helgen, tyckte både du och jag. Det handlar nämligen om Alice Teodorescus alldeles praktfulla självmål. Och vad är det vi ser på Daniels bild, tro?
Ja, det är ju, jag bad honom att ta fram en bild på en självbelåten Alice och det har han verkligen hittat. Och sen är det Jimmy som är måttligt road, rent ut sagt förbaskad. Och så är det lite faksimiler där i bakgrunden. Hon gick ju ut i en DN-intervju och sa att hon har ingenting gemensamt med SD. Och Jimmy har svarat, ja vi kommer att grotta ner oss i detta för det är, ja, snacka om självmål. Alltså jag tycker faktiskt synd om Ebba Busch. Men vi kommer till det som sagt.
Det gör vi. Vi ska prata lite om Murres kris. Den Murre som åsyftas är ju såklart Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok. Det går inte så bra för Centern, Ingrid.
Nej, över hälften av väljarna har ju försvunnit sedan han tog över. Och ja, det är så mycket konstigheter inom det partiet och vi har lite fågelkvitter också om detta.
Och så ska vi också prata om ett imambråk. Det rör den ökände Malmö-imamen Saladin Barakat som kanske efter mycket om och men kan vara på väg ut i kylan.
I Malmö, ja. Har ju då fått massor med bidrag från kommunen och från Allmänna arvsfonden och allt möjligt och startat något som heter Islamakademin och även en samarbetsgrupp med judarna som inte längre finns. Ja, det finns mycket att säga om detta och det ska vi göra.
Ska vi? Vi ska också berätta att det idag är måndag den 18 mars 2024. Om ni gillar det vi gör, Ingrid och jag, så får ni hemskt gärna stötta vårt Sverige redan opinionsbildade arbete med en slant. All information finns på ingridochmaria.se. Det är bara ni och era generösa gåvor som håller oss flytande. Tänk på det, allt stort som smått mottages med mycket stor tacksamhet och ni får också hemskt gärna trycka tummen upp på YouTube och skriva kommentarer, dela programmet och prenumerera på YouTube-kanalen Hopp för Sverige. Så är det med dig, Ingrid, och då vill du berätta mycket goda nyheter om Lars Enarssons Palestina-bok som vi började sälja i fredags, torsdags.
I torsdags, ja, vi berättade ju om i nyhetsveckan i torsdags så berättade vi att nu hade vi fått en kartong med böcker, det var 100 böcker tror jag inte vi sa då, men det var det. Och bad då er som ville köpa den att ni skulle beställa den via vår hemsida där man kan betala antingen med kontokort eller med Swish. Och det bara drösslade in beställningar och nu när det har gått då 3 dagar eller vad det är så har vi bara hälften av böckerna kvar. Så nu får ni skynda er och skicka in era beställningar för de kommer att ta slut i ett huj och fortsätter det gå så här bra så kanske vi tar in en kartong till, det vet jag inte men ja, beställ, beställ, beställ.
Ja, skynda och beställa den här alldeles utmärkta boken som ju då heter Sanningen om Palestina, Israel, Bibeln och striden om sanningen. Ni får väldigt mycket kött på benen kring den här regionen, kring den pågående konflikten, kring dess historia och en massa annat matnyttigt. Så att som Ingrid säger, skynda er och beställa ett exemplar innan de tar slut. Och tänk på, du har upptäckt att det är en del som har swishat in sin betalning och då har inte swishen gått igenom.
Och jag har ju deras mejladresser så jag mejlar dem då. Men det är fortfarande en person som inte har sett mejlet och inte har swishat igen. Och det är Elisabeth F. Om du lyssnar nu, Elisabeth F, så kolla, vill du fortfarande ha boken, vilket jag antar att du vill, så måste du swisha. Och ja, tydligen är det så att alltså, swish brukar ju alltid funka, så jag tror det är många som inte väntar på det där, liksom den där bocken, att nu har det gått igenom, utan man swishar och sen lägger man på. Och då kan det hända, då ser du inte att det inte har gått igenom. Så att tänk på det, att ni väntar och ser så att swishen har gått fram. Och sen när vi ändå pratar om Lars Enason så kan jag berätta att jag igår gjorde en intervju med honom i ett Nyhetsveckans special. Och blev ett jättespännande samtal. Vi pratade om boken naturligtvis och om hans Israelresa. Som ska vara mellan den 30 maj och 6 juni och jag har redan anmält mig och köpt flygbiljetter. Och det finns ju länk till det där då. Jag kan lägga den här också så att ni som verkligen, oh det vill jag med på, eller det vill jag kolla på, så ni kan titta redan nu. För att den här intervjun, kommer vi lägga ut den på onsdag så har vi.
Så har vi. Så att håll spaning efter det. Jag ska göra mitt bästa för att få ihop det till på onsdag så att vi kan lägga ut Ingrids intervju, spännande intervju med Lars Enarsson då. Ja, då kommer vi till det här med Murres kris. Jag har hört att han retar sig på folk som kallar honom Murre utan att känna honom, så därför ska vi genast fortsätta göra det, givetvis.
Ja, det är klart.
Muharrem Demirok, Muharrem, vad är det för jävla namn som Katarina Janouch sa i vår nyårspodd? Han sitter väldigt illa till. Som du nämnde inledningsvis så är det alltså så att över hälften av Centerns väljare har försvunnit sen valet. 3,3% i SvD Demoskops marsmätning.
Och jag tror att det är så här, jag har sett många som har tänkt i de här banorna också, att vad som hände när Stureplanscentern bildades under Annie Lööf, det var ju att de övergav sina gamla väljare på landsbygden, lantbrukare, men folk som bor på landsbygden och vill ha en levande landsbygd och så, och så bara koncentrerade de sig på storstadsmänniskor och på att hata SD. Och det funkade under nästan hela Annie Lööfs period. Och det var mycket en Annie-effekt. Det var inte så, alltså hon blev en symbol för, tror jag, framförallt unga tjejer som hatar SD. Så när hon avgick och denna fullständigt färglöse man tar över, så finns det ingenting kvar längre. Och jag såg till och med att det är ju så att alltså, folk på landsbygden röstar inte på Centerpartiet i riksdagsvalet, men mycket ofta i kommuner och regioner. Så där de har gammaldags centerpartister kvar, de får röster och de styr i flera kommuner och regioner. Men i riks är det liksom, på riksplanet är det en katastrof utan dess like. Och man kan inte säga att Murre har varit någon posterboy precis.
Nej, han kämpar för att få någon slags relevans. Han har ju gjort en del misslyckade mediala inspel som liksom inte har fått vingar förutom i negativ bemärkelse. Vi minns ju alla med fasa det här reportaget i Aftonbladet där hans pressmänniska uppmanade honom att göra något med pinnar. Slut citat. För fotografens kamera då så att han skulle se folklig och lite lantlig ut. Nu har du en Pepsi som studsar på din
Ja,
mikrofon.
han har fått mat så jag vet inte vad han håller
Ja.
på med. Ner med dig!
Sitter mikrofonen rätt nu då? fattande sitter, så ja. Bra.
Ja.
Ja, precis. Och så har han gjort en del så här lamaförsök och liksom veva lite mot SD och så, men det är ju ingen som bryr sig. Det är ingen som bryr sig. Och vi ska också komma ihåg, Ingrid, att nedgången började redan under Annies tid. Så det här kan ju bara vara att den effekten, alltså folk har tröttnat på Centerpartiet i största allmänhet och det är ocoolt. Det hade börjat bli ocoolt redan under Annie.
Ja.
Och så förstärks det då av att Muharrem Demirok inte alls går genom någon som helst ruta, för det är ju det det
Nej,
handlar om.
verkligen inte. Och vi kan se, det finns lite olika skribenter som tror på Murres snara avgång. Carl Sigfrid skriver på Svenska Dagbladets ledarsida: Demirok blir ett kort kapitel i historien. Och menar ju att ja, det går ju inte och liksom, och de har
Ingen
en,
vet vad ingen vet vad
ingen
de
vet vad de
står
vill.
för.
Nej, vad är det
Nej.
de vill liksom? Det enda de vill, det är att de ska ha en socialdemokrat som statsminister. Och så att de inte vill samarbeta med SD. Men det räcker ju liksom inte för att ett parti ska kunna få några röster. Och sen har vi Claes Hjort som skriver för Bulletin, som tycker att Centern borde sparka Demirok. Och då skriver han så här: Centern skulle, om det var val idag, åka ur riksdagen. Det är ett resultat av dåliga val, inte minst valet av partiledare. Ett Centerparti som byter partiledare sluter upp i stora drag bakom Tidö och släpper banden till Magdalena Andersson skulle kunna växa fort. Så det är vad han föreslår, att de byter partiledare, slutar heja på Magda och ställer sig bakom Tidö. Sen behöver de ju inte vara överens i alla frågor, men om de ändå backar upp regeringen så skulle de kanske kunna komma: ja, men backar vi, kan vi få igenom det här som är vår hjärtefråga? Så, vem vet?
Så
Vad tror du?
dilemmat där är, ja, dilemmat är som jag tänker att landsbygdsväljarna har redan övergett Centerpartiet och i stor utsträckning gått till SD, kanske till M också i någon
Ja.
bemärkelse. Så de vill ju uppenbarligen ha en borgerlig regering och det finns ju redan, och vad det gäller de här Stureplansväljarna så finns ju redan Liberalerna i Tidöpartierna, bland Tidöpartierna att tillgå. Så vad ska Centern tillföra i det borgerliga samarbetet som inte redan finns där? Jag menar, det
Nej.
finns ju redan, bönderna till exempel röstar redan på SD och M typ, och Företagarna. Så jag kan säga, de har verkligen målat in sig i ett hörn. Hur ska de kunna
Ja.
göra sig relevanta igen?
Alltså jag höll på att säga så här, det är ungefär som om sossarna skulle svika de svenska arbetarna och sen tro att de kunde. Och så tänkte jag, fast det har de ju gjort. Men de var ju sluga nog att hitta en ny väljargrupp. Så de kan fortfarande, vad man ser i opinionssiffrorna, överleva utan den stora massan av svenska arbetarväljare. Men Centern bara, alltså, vad blev det för en liten smal grupp de siktade in sig på, istället för miljoner människor som bor på landsbygden?
Ja, och om vi då tittar på den här, på så kallade gröna frågor, så är ju den nischen redan upptagen av, alltså de som inte bryr sig om vänster och höger, utan som bara är helt fokade på klimatförändringar och ja, miljöfrågor och sånt. Där finns ju redan Miljöpartiet att tillgå då, va? Så det blir kanske svårt. Miljö och klimat är inte högt upp på agendan för några borgerliga väljare, tror jag. Så det blir
Nej,
också svårt att muta i
jag tror
den
att
nischen.
de flesta av de borgerliga väljarna och även, tror jag, regeringen, fast de använder, som jag har sagt flera gånger, de använder SD som murbräcka, för de har fattat att den här klimatgrejen är till stora delar en bluff. Alltså, jag menar att det är en total bluff, men jag tror att de börjar fatta att ja, det är någonting som inte stämmer här, så att vi har nog sprungit i helt fel riktning. Och de är på väg att försöka vända där, och så använder de SD för så de framför sig liksom. Ja,
Ja,
men det
men
som
alltså då.
hände då, vi ska lyssna på ett klipp från Aftonbladets podd Åsiktskorridoren, som vi för övrigt tror jag aldrig någon av oss har hört tidigare. Men så snubblade jag över detta, och det är alltså Ingvar Persson, Anders Lindberg, som faktiskt är riktigt rolig, tror du eller ej, och Ulrika Schenström, som diskuterar att Murre plötsligt har blivit försvarets bästa vän och vad detta kan få för konstiga konsekvenser.
Jag ska bara säga det innan vi lyssnar på klippet, att för de som inte vet, Ingvar Persson är ju inrikesreporter, va? Eller, ja, på Aftonbladet. Och Ulrika Schenström var ju bland annat Reinfeldts statssekreterare, så hon är gammal moderat, om det är någon som undrar. Ja, vi tar och premiärlyssnar på den här podden som vi aldrig någonsin har hört förut.
Vi kan ju konstatera att det här medlemskapet redan har förändrat den debatten om säkerhetspolitiken. Försvarsminister Pål Jonsson ville ju höja försvarsanslagen till 2,5%. Ulf Kristersson säger idag att vi ligger kvar på banan. Och det är vad Pål Jonsson tycker också, så det så. Och samtidigt så har Centern då föreslagit att man ska hissa upp det till 3%. Kommer vi se en budgivning där försvaret liksom kan peka och handla?
Jag såg just Anders Twitter. Det var ju rätt spännande. Alltså 3% går Centern ut. Och jag tycker det var faktiskt ett av de bästa utspelen Centerpartiet har gjort på ett tag. Det blir ju intressant att se om de andra kommer att följa eller om de, vad var det du uttryckte det, blev akterseglade.
Men jag tyckte det var roligt. Jag var på den där pressträffen i riksdagen. Och det var så roligt att lyssna där, för att Muharrem Demirok, han inledde med att prata om Torbjörn Fälldin, och ni vet den här situationen när U-137, den här ryska ubåten, gick på grund i Karlskrona skärgård. Och då gick ju ryska fartyg utifrån mot svenska kusten, och så säger då Torbjörn Fälldin där klassiska håll gränsen. Och det är väl typ Centerpartiets enda bidrag till svensk försvarspolitik någonsin. Så det drog han liksom som en inledning. Och nu är det dags att hålla gränsen, och då ska vi höja till 3%. Och man kan ha synpunkter på den retoriken. Men det är jätteintressant, därför att här har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stått och sagt att de är de försvarsvänliga partierna i svensk politik i alla år. Och nu kommer Centerpartiet och säger det som
boom, 3%.
Jo, men det som alla som har läst försvarsberedningen och liksom är intresserade av frågan förstår, nämligen den här ekonomin går överhuvudtaget inte ihop. Att du kan inte stå i Sälen och säga att kriget kommer och sen skjuta upp alla investeringar till 2035 som man då har gjort när det gäller armén till exempel. Det går inte. Och nu så stricker ju Centerpartiet hål på den här bubblan. Så det blir ju kul att se, alltså vad gör KD, vad gör Moderaterna, vad gör Liberalerna? För nu blir det ju de som kommer att hålla mot försvarssatsningar. Alltså, det är ju det de har anklagat vänstern för i alla år. Nu blir ju de liksom Putins kompis. Och det blir ju inte roligt för dem.
Ulrika, då måste jag ju fråga. För det här är ju ett ämne som har varit aktuellt i Moderaterna tidigare. På den tiden, förr i tiden, så avgick ju en försvarsminister när han inte fick tillräckligt med pengar. Intressant. Alltså, är det här svårt för Moderaternas självbild?
Nej.
Jag bara tänker, det finns ju liksom en bild utav reservofficerare och...
Ja, alltså du menar när Mikael Odenberg avgick...
Och Sten Tolgfors blev...
Och Sten Tolgfors blev försvarsminister. Ja, så här, kan vi inte skjuta upp den diskussion tills jag skriver den här boken? För det är ju ingen som har skrivit om vad det egentligen var som hände. Men nej, jag tror inte att den moderata självbilden har förstörts av det där. Men det är onekligen en väldigt spännande historia.
Fast jag måste nog säga...
Cliffhanger!
Jag måste nog säga att den moderata självbilden fick sig en rejäl smäll.
Jo, men den är ju reparerad, det är det jag
menar. Tycker du att den är reparerad?
Ja, jag tycker det.
Jag tycker det till idag när Centerpartiet stod och sa att ojsan, det här går inte ihop.
Men det där vill du ju bara att det ska vara så.
Nej, jag tror att...
Jo, det vill du.
Underskatta inte MÖP-Sverige.
Ja, men jag underskattar heller inte dig.
De kan räkna. MÖP-Sverige kan räkna.
Lalalalala, lägg av.
MÖP-Sverige kan räkna.
MÖP-Sverige, vad kan det vara, Ingrid? Det kan vi ju...
MÖP står för militärt överintresserad person. Men den här podden är ju ett antal dagar gammal och jag har inte sett den här debatten någonstans. Nej. Så jag tror inte att Anders Lindberg... Jag tycker att Anders Lindberg är riktigt rolig i det här klippet. Håll gränsen! Torbjörn Fälldins uttal. Det är det enda inspelet i försvarsdebatten någonsin från Centerpartiet. Det är ju jätteroligt
sagt. Ja, det är bra. Det, vi har fått det, För det visar på nivån av desperation i Centerpartiet.
Ja.
Alltså hur de letar efter någon fråga som de kan göra till sin och där de kan kliva fram och liksom kanske eventuellt få lite uppmärksamhet. För de lever ju i en tynande tillvaro. Det är ju ingenting som varken du eller jag gråter över för 5 öre.
Nej.
Men har Centerpartiet någonsin varit åkt ur riksdagen? Alltså,
nej, det tror jag inte. Nej. Bondeförbundet, och kom ihåg hur stora Centern var under Torbjörn Fälldin. De var ju det största borgerliga partiet. Och så när de vann 1976 så var det Torbjörn Fälldin som blev statsminister. Mm. Men sen hade de ju svårt att hålla ihop. Och det blev ju den ena ny ombildningen av regeringen efter den andra. Men jag måste säga så att även om jag tror att Murre rent desperat försöker hitta något, så tror jag att den analysen är korrekt som Anders Lindberg säger, att man kan inte stå i Sälen och säga att ryssen kommer och sen skjuta upp att man ska upprusta armén, skjuta upp det till 2035. Hallå, det är ju 11 år till det, så det går väl inte. Så det går inte riktigt ihop, och jag tror att 3% hade varit bra. Och jag bara säger så här, nu, jag såg en summa...
3%, vi kanske ska förklara 3% av vad?
Av bruttonationalprodukten. Ja. Mm. Och hur mycket det är, det vet jag faktiskt inte. Det kunde vi kanske ha tagit reda på, men det är mycket pengar naturligtvis. Men jag såg en siffra häromdagen, så jag förstår att här finns mycket pengar man kan ta från andra områden. Bara det här med tolkningen för invandrare i vården kostar 8 miljarder om året.
Ingrid, vadå hur mycket pengar det är?
Ja.
Crazy.
Det är så sjukt mycket pengar. Och börja rensa bort allt det. Ta bort det gratis tandvård på illegala och allting. Och kom igång med de här bidragssänkningarna. Så kan försvaret få allt de vill ha och mer därtill.
Och stoppa blödningen av bidragsfusk, Ingrid. Mm. Och du vet, alla såna här assistansfusk och allt vad det nu är. Alltså den organiserade brottslighetens härjningar i det svenska välfärdssystemet, helt enkelt.
Mm.
Då kommer man långt. Det är många miljarder man kan hösta in där, eller som man kan förhindra flyter iväg. Du ville säga något om något fågelkvitter om Murre.
Ja, precis. Jag frågade fåglarna om hur går snacket inom Centerpartiet? Är de nöjda med Murre? Och då fick jag svaret att han kallas internt för misstaget, men man har även använt mer brutala uttryck som jag inte vill upprepa här. Men det lilla som har liksom sipprat ut från Centerpartikretsarna, det är att Murre kommer att få sitta kvar över valet. Och om Centern åker ur riksdagen så åker han också ut. Och då sa jag, hallå, har de råd att chansa på det? För jag tror att det är stor risk att de åker ut och de fortsätter med honom. Och så sa jag, vem skulle de tillsätta? Det finns ju ingen annan. Alltså, ja, så är det klart, det var ju så. Det var ju flera centerpartister som var lite vassa som avgick under Annies sista 2 år, tror jag. Mm. Så varför... Ja, så säger jag frågan då. En partiledare har inga vänner, bara tronpretendenter. Så den partiledare som känner sig otrygg ser ju till att de här som vill ta över försvinner.
Ja.
Men det blir ett problem då när man själv försvinner och sen finns det ingen.
Mm. Ja, vi får se hur det går för Murre framöver. Fortsätter nedgången. Och det blir klart, tydligt och klart. Jag menar, det är ju ett tag kvar till nästa val. Och,
Tack och lov.
Ja. Men står det klart liksom ett år innan valet av någonting? Alltså du vet, och de har legat på de här nivåerna hela tiden. Då måste de ju byta ut honom. De kan ju inte gå in i ett val med berått mod, veta om att vi kommer att åka ut. De är ju inte klok, det är ju inte de i och för sig, men ändå, de vill ju sitta kvar i riksdagen får man förmoda. Ja, nu ska vi ta oss an det här imambråket. Det rör alltså en figur som heter Saladin Barakat.
Heter han inte Salahuddin? Salahuddin?
Jag tror du talar Saladin.
Ah, okej.
Du vet, efter den arabiske, saracenske stridskungen.
Ja, just det. Ja.
Ja, han är i alla fall, han är ökänd i Malmö för att ja, han har gjort en massa väldigt märkliga utspel genom åren. Trots detta så har Malmö stad envisats med att samarbeta med honom och hans organisation Islamakademin. Han har även tagit, han påstår att det var han som tog initiativ, det vet jag inte, men för några år sedan så bildade man en förening eller vad man ska kalla det, en organisation som kallades Amana, som gick ut på att nu skulle judar och muslimer i Malmö bli vänner och allting skulle bli jättebra, de skulle bygga broar och sådär. Detta trots att han som sagt var under många år alltså bara vräkt ur sig fullständigt vidriga saker om både det ena och det andra, typiska liksom salafist åsikter eller islamist åsikter. Han är liksom ingen muslim light om man säger så. Tvärtom, han är ganska hård för. Och som sagt, då, det, allt detta har vi ju vetat om, det har stått klart länge.
SD har försökt få Malmö stad att sluta ösa pengar över honom. De har gjort flera framstötar och bara mötts med kalla handen. Han har fått pris för sitt arbete för mänskliga rättigheter.
Bland annat. Och hans organisation har fått pengar från Allmänna arvsfonden och allt möjligt. Alltså allt detta till trots att det har stått klart vad hans åsikter är. Senast i december 2023 så la SD Malmö in ett nämnd initiativ där man krävde att Malmö stad skulle sluta samarbeta med den här galningen. Det fick man ju då inget gehör för förvånande. I februari så kom det något mummelsvar liksom som inte, ja, som inte betyder någonting. Och grunddilemmat här är ju som så ofta att Katrin Stjernfeldt-Jammeh som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö, SOSE, hon vill ju gärna ha kvar Salahuddin eller Saladin Barakats valboskap, men hon vill helst inte att svenska väljare, svenska människor eller icke-muslimer överhuvudtaget ska få reda på vad han egentligen tycker.
Så precis.
Och det är ju, det är, allt detta bottnar i sossarnas deal with the devils. Den har de ju gjort både i kommuner och på riksplanet som vi har diskuterat mycket. Vad är då det nya i det här, Ingrid? Varför pratar vi om Saladin Barakat just nu?
Ja, det gör vi då därför att DN fick till en intervju med honom häromdagen den 16, som har rubriken då Prisad Malmö-imam om kommunal hedersrapport. Ni vet den här rapporten som visade att bara ett enda barn i en förskoleverksamhet, ett av 20 000 barn, anmäldes för misstänkt hedersförtryck. Och då säger han då, Prisad Malmö-imam om kommunal hedersrapport. Äckligt. Ja, du kan läsa lite till där ju.
Ja, han kallar orosanmälningar för terror och tycker att Malmö stads rapport om hedersförtryck i förskola är äcklig. Imamen Saladin Barakat har prisats för sitt arbete för mänskliga och flitigt anlitat som föreläsare i kommunen. Nu städar Malmö stad bort honom från sina officiella kanaler. Det är ju nämligen så här att Saladin Barakat är precis som du och jag poddar. Han har en podd tillsammans med sin konvertit kompis som heter Islamologiskt.
Och den heter Islamologiskt, ja.
Ja, precis.
Och vi ska snart se ett klipp från den här podden där han och en svensk som heter André Erlelv och som nu har tagit sig ett muslims namn, Omar Erlelv, väldigt konstigt efternamn också, som sitter och diskuterar. Och så är det så här, att då har de... Då först berättar Barakat att Dagens Nyheter hörde av sig till honom. Och alltså, hallå, tror de att jag har bara tid att sätta mig i intervjuer? Hallå, Ramadan har börjat. Du vet, han är väldigt upprörd över det. Och så hade han då sagt till DN att han ville ha frågorna på mejl istället. Och så svarade han på några av dem. Men de har ju helt, det var ju inte rapport. sporten som var äcklig. Nej, det var något helt annat som var äckligt. Och de är väldigt upprörda över att de skriver att Malmö stad städar bort honom. Det är ju ett mycket, det är ju ett väldigt vanligt uttryck när man gör sig av med någonting. Man städar bort saker, man städar bort personer där de inte får synas längre. Nej, det är faktiskt rasistiskt. Men vad är det man städar bort? Det är smuts. Maja, det är smuts. Tänk om de hade kunnat skriva rensade eller tog bort.
Precis, för att jag hörde att de sa det. Det är så här att det som har hänt är att de har, Malmö stad uppenbarligen har avpublicerat den här podden från sina kanaler och hemsidor där de tydligen har torgfört dem tidigare. Och det är liksom det som är DNs nyhetskrok på detta då, va? Så att men ska vi höra det så att säga från hästens mun hur det låter då lite grann när Saladin och hans kompis går igenom artikeln.
Och hör nu på den här Perlelv. Han är alltså en svensk, han är infödd Malmöbo. Det är ju så bara katt också, han är säkert också född i Malmö tror jag. Men alltså då börjar konvertiten prata som Barakat, alltså den här arabiska staccato-svenskan. Och det är inte så han pratar normalt, för det hörde vi i ett annat klipp vi såg där han skulle härma någon från Kristianstad. Vem var det? Ja, det var ju hon. Ja, precis. Som han också hade varit inne och bråk med. Så vi vet att han kan tala fullständigt normalt skånska.
Ja, självklart kan han det, men det gör han inte och han använder arabiska uttryck hela tiden. Bara inom parentes, för det är ju egentligen inte så viktigt i jämförelse med vad de säger. Det är ju det som är det intressanta. Ja. De är väldigt öppna med väldigt mycket.
Med det, vi kollar.
Nästa fråga som vi lyfter i samband med artikeln är: varför pausades egentligen samarbetet med Amana? Och vad är det faktiska bakomliggandet? Och bara som en jättekort background, Amana var ett, man kan väl säga, ett interreligiöst samarbete mellan judiska
ett
församlingen
judisk, i muslimskt samarbetsprojekt som jag initierade.
Ja.
Och jag var en av grundarna utav, tillsammans med rabbinen och andra.
Så varför pausades det?
Det är en fråga som journalister har jagat mig på ett bra tag nu.
Så vad menar du?
Och det kräver ett helt eget avsnitt.
Dun, cliffhanger.
Det är ingenting jag kommer gå in på nu. Men det kräver ett helt avsnitt. Det här handlar om förtroenden som vi har, som jag har i mina samarbeten och liknande. Jag är inte en sån som kastar folk under bussen hur som helst. Även om jag har meningsskiljaktighet med dem. Är du med?
Ja.
Integritet försöker man upprätthålla så högt man kan.
Ja. Den som ser ett värde i det åtminstone.
Det här kräver ett eget arbete. Hur gick det till i samarbetet med den judiska civilsamhället?
Ja.
Vad är nyttorna? Vad är lärdomarna? Vad är skadorna?
Ja, men så vi kommer återkomma till det vid ett senare tillfälle. Tamam. Sedan så kommer man även med ett påstående. Det är att vi har nämnt HBTQ+-handlingar, mediers fake news, hederskarriärister, och sen så nämner man att du har gått hårt åt i de här frågorna. Men det jag vill fråga är, du vet, alhamdulillah, Sidna, jag har känt dig börja närma sig 10 år. Du har alltid haft samma synpunkter i de här frågorna, för det är inte dina synpunkter bara, utan det är en rättesnöret i islam som vi förhåller oss till. Det är inget konstigt, det här är något alla praktiserande, troende sunda muslimer skriver under på liksom. Så vad är det frågan om? Varför har du gått hårt åt den senaste tiden?
Jag tycker
inte
jag har gått hårt åt. Jag tycker att jag har hållit samma åsikter. Och de som känner mig, jobbat nära med mig, vet ju detta. Jag bär på en tradition och traditionella åsikter. Det är väl inget konstigt. Det jag kan säga, självklart i en podd som denna, så vi är malmöiter och det blir skoj, såklart blir det en annan ton än om jag håller en föreläsning exempelvis. Men jag har haft en podcast innan med brodern Salih, Muslimska perspektiv.
Ja, den var ju inte lika rolig.
Det kunde ändå gå hårt åt där också. Vi var också kritiska.
Jo, jag minns, jag lyssnade på varje avsnitt.
Precis, att på något sätt påstå att det här är någon förändring som har skett. Nej, det är det inte. De som har arbetat med mig vet att jag har haft samtal med Malmö stad om det här, om mina åsikter innan. Och varit väldigt tydlig med att kan Malmö stad samarbeta med katolska kyrkan exempelvis? Mm. Alltså vi har ju här en folkhögskola, Sankta Maria folkhögskola, det är en katolsk folkhögskola.
Okay.
I styrelsen sitter bland annat präster. Okay. Katolska prästers åsikt om HBTQ är känt. Katolska kyrkans åsikt om HBTQ är känt.
Mm.
De erkänner inte samkönade äktenskap. De anser att det är en synd.
De erkänner inte kvinnliga präster heller väl?
Precis. De erkänner, vi kan erkänna kvinnliga
imamer, kvinnliga lärda, kvinnliga ledare, kvinnliga förebilder.
Så att, om man inte kan tänka sig att samarbeta med muslimer på grund av sin familjesyn eller sexualmoral eller liknande, då ska man inte samarbeta med ortodoxa kyrkorna, inte samarbeta med katolska kyrkan, annars gör man skillnad mellan oss. Yeah. Och det är det som är islamofobi. Yeah. Yeah. Att en del saker man accepterar kristna eller andra när de gör det, men inte muslimer.
Islamofobi är detta utbredda hemska som finns överallt.
Och då ska jag förklara för Barakat här om den stora skillnaden mellan katoliker och ortodoxa och även frikyrkokristna. Menar ju då att Gud är väldigt, väldigt tydlig med att man inte får utföra homosexuella handlingar. Men skillnaden är ju att ingen av de här kristna grupperna skulle ju kasta ner bögar från hustak eller hänga dem i lyktstolpar och på alla sätt försöka utrota dem som människor, utan vill ju då hjälpa dem. Sen kommer ju hela tiden den här frågan, är det medfött, kan man hjälpa det? Ja, vi tar inte den diskussionen. Men det är ju i alla fall så att inga kristna fördömer ju människorna. Om man fördömer någonting så är det synden, inte syndaren. Medan islam vill ju ta död på alla syndare. Så det är väl en viss skillnad, va?
Som viss skillnad i väldigt mycket. Han har pratat Barakat tidigare om bland annat om det här att det är ju alldeles självklart att vi ska ha dödsstraff för att lämna islam. Till exempel, det är så det är. Men har han tillagt också då att i det muslimska idealsamhället så är det ju ingen som kommer att vilja lämna islam. Så det kommer ju inte bli ett problem. Det var faktiskt Niklas Orrenius som gjorde den intervjun när han sa det. Och då frågade han faktiskt, men varför behövs straffet då om ingen kommer att vilja lämna? Jag fick väl inte något riktigt svar där. Och han har ju även vräkt ur sig om Emmanuel Macron, Frankrikes president, därför att han har stramat upp kring islam i Frankrike. Och ja, det är ju
imamer,
inte så konstigt.
Utländska imamer får inte längre komma och så.
Exakt. Och sen är det ju så att Barakat, han sitter och mumlar i skägget här då att... varför upplöstes Amanna, den här judisk-islamiska samverkan? Och han antyder att det är någonting som den judiska sidan har gjort som han inte kan acceptera och som han tycker är... Och han vill inte liksom outa dem för deras egen skull. Och så där. Men faktum är att det som gjorde att det sprack, det var nog att han faktiskt öppet uttalade på sociala medier sitt stöd för Hamas massaker på civila judar i Israel den 7 oktober. Jag skulle nog säga att det var det som var anledningen till att det samarbetet sprack.
Och då vill jag fråga så här. Det är över 10 år sedan som Malmö judiska församling äntligen gick ut och bekräftade för Skånska Dagbladet, som gjorde en hel artikelserie om detta, att det inte var nazister i Malmö som trakasserade judar. För det var ju nämligen så på den tiden att Föreningsgatan, där synagogan ligger, den utsågs till Sveriges mest judehatiska gata eller väg. Och folk från Stockholm hörde av sig till oss: går runt nazister på gatorna i Malmö och trakasserar och slår den judiska rabbinen? Nej, det är ju muslimer. Nej, fy, vad säger du? Så gick äntligen då judiska församlingen för cirka drygt tio år sedan ut och erkände detta för Skånska Dagbladet. Det är inte nazister, det är den muslimska växande befolkningen i Malmö. Det är de som trakasserar oss, och enbart de. Men kan du då förstå, för när jag då spred det här avslöjandet till en israelisk journalist och det blev ganska stort uppslaget, då gick ju Svenska kommittén mot antisemitism ut och fördömde både den israeliska journalisten men framförallt mig för att jag var antisemit och jag stod som fallen från skyarna. Hallå? Jag försvarar judarna mot de muslimer som trakasserar dem. Hur kan då jag bli antisemit? Jo, för att om man är islamofob så hatar man även judar. För då, alltså, då är man per definition en som hatar minoriteter. Ja, det är så dumt så ingenting. Så kan du förklara för mig, när de nu gjorde detta för 10 år sedan, varför går de in i nya samarbeten hela tiden? Varför tror de att islam och islams företrädare plötsligt ska förändra sig? Vad vill de med detta?
Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom eller vad det handlar om, Bamse-syndrom, att du vet, om man är snäll så blir alla andra snälla. Jag vet inte, men det jag vet är att väldigt många har vaknat efter 7 oktober. Så mycket vet jag. Det har vi fått talrika vittnesmål om bland så kallade liberala judar eller vänsterjudar som liksom har varit sådär inriktade på att gillar man inte islam då är man antisemit också, för att oklart varför. Jag vet inte riktigt vad kopplingen skulle vara där liksom. Om man ogillar en grupp så ogillar man automatiskt en annan grupp, eller en religion är det vi pratar om, eller en ideologi rättare sagt. Så yeah. Det har alltid varit lite av ett mysterium, men den 7 oktober var ett väldigt bryskt uppvaknande för många.
Men jag menar, Malmös judar, de behövde inte 7 oktober för att veta varför så deras församling har krympt till en liten smula jämfört med hur många judar som bodde i Malmö tidigare. Ja, men herregud, till och med USA skickade ju ombud till Sverige för att fråga dåvarande KSO. Ja, Ilmar Reepalu, vad håller ni på med här? För han, Ilmar Reepalu, hade ju nämligen gått ut och sagt att ja, men att om judarna bara tycker avstå från Israel så skulle de ju inte bli trakasserade. What? Du tar avstånd från sitt eget land för att de försvarar sig mot blodtörstiga muslimer.
Men alltså det här att om du tänker på Malmö judiska församling, varför de slutade, för de kommunicerade ju öppet om detta fram till 2012 kanske, eller någonting i den stilen. Ja, 13, 14.
Och sen var det någonting. Locket på eller igen, menar du?
Sen var det ju locket på. Alltså, vi hade ju kontakt med judiska församlingen i Malmö mycket, och i Helsingborg och lite överallt. Sen hände det någonting där. Någonstans fattade beslut om att nu ska vi inte prata om detta längre. Det här var antisemitismen företrädesvis kommer ifrån. Det är ju helt uppenbart. Och det är ju en diskussion man kan ha om det liksom var någon uttalad strategi och i så fall varför. Men det hinner vi inte nu, Ingrid, utan nu måste vi gå vidare. Är det något mer du vill tillägga här?
Och med Stjärnfeldt Jamme och Reepalu före henne och hela sossemaffian har gjort, det är att de har försatt Malmö i en fullständigt livsfarlig situation. Du och jag har ju många gånger pratat om att Malmö kommer att bli det första kalifatet, och jag tror att, och du ser hur det är ju ingen liten kuschad och kuvad man som sitter i den här podden. Han är så övertygad om att han kommer att stå som slutsegrare i den här striden.
Slut. Och det kan man ju lätt räkna ut varför han tror det. Han har inte fått några signaler hittills på att någon skulle stoppa hans framfart. Så att, why not? Men nu är det så här att klockan tickar snabbt när man har roligt, och det är hög tid att ta oss an Alice Teodorescus självmål. Även här har ju DN en huvudroll. Jag tycker de har spottat upp sig lite vad det gäller att producera intressanta nyheter.
Jag håller med dig. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Även Sydsvenskan har ju spottat upp sig lite grann.
Ja.
Så någonting är på gång. Någonting är på gång.
Någonting är på gång. De kanske inte vill dö sotdöden utan faktiskt ha lite läsare. Och då är det så att den 15, när var nu detta, det var så mycket som i fredags så publicerade det igen den här intervjun med Alice Teodorescu Måwe. Jag har inget gemensamt med SD. Den omstridda debattören Alice Teodorescu Måwe har blivit kristdemokrat. Nu berättar hon om sina turer inom Moderaterna, sitt inre mörker och sin aversion mot Sverigedemokraterna. Och det är ju så här att den här texten ligger bakom betalvägg, vilket ni förstår att det blir ramaskri med en gång. Alltså folk gick ju helt i taket bara på att läsa rubrik och ingress. Och artikeln ligger bakom betalvägg och det använde hon initialt som en slags, vad ska vi säga, ett försök att reflektera bort all kritik att ni har säkert inte läst artikeln. Men det har du och jag, för vi har nämligen en prenumeration på DN eftersom vi vill bespara er den utgiften och den plågan att läsa DN. Men så gör vi det åt er och vi kan konstatera att både rubrik och ingress, som man ju kan läsa även om artikeln är låst, har teckning i texten.
Absolut. Alltså, jag ska se om jag kan hitta det här, vad kommer med.
Ja, det är en jättelång text och det är mycket sådär dravel och ni vet, miljöbeskrivningar och hon
ja, och hennes, håret, typ. Hennes familjeliv och allt sånt där. Va? Men jag hittar här då. Alice Teodorescu Måwe var en framträdande förespråkare för ett samarbete mellan borgerligheten och SD, vilket blev verklighet i och med Tidöavtalet. Det var, anser hon idag, ett nödvändigt ont för att möjliggöra en blå regering. Ja, utan tvekan, säger hon då. Det är klart att det var 1000 gånger bättre om det inte hade behövts. Så att jag... Så här måste det vara, Maria. Du och jag uppfattade ju tidigt, vi gillade henne när hon var på GP. Och hon drog också till sig andra kloka skribenter. Och eftersom hon förde fram detta så tydligt, Moderaterna och de andra borgerliga måste sluta och vara så rädda för SD. Ni måste samarbeta med dem, för annars kommer ni aldrig tillbaka till makten. Och då tog vi ju för givet att hon... Det måste vara så, tänker jag, att vi tog för givet att hon därmed förstod att fri invandring är en katastrof för Sverige och för alla länder. Men nu visar det sig, nej, hon är fortfarande för fri invandring, och åtminstone det är små allisar som ska få komma i framtiden. Och då säger jag så här, då är hon ju precis lika skamlös som Magda och alla andra sossar som du vet, kan sätta sig ner med djävulen för att komma tillbaka till makten. Och Alice syfte med att de skulle sluta vara rädda för SD, det var inte att rädda Sverige, utan det var att de borgerliga skulle komma till makten. Nu har vi ju tack och lov bättre politiker än Teodorescu, som faktiskt nu ju samarbetar och har till och med gått ut och sagt att SD har haft rätt hela tiden.
Ja, här är stycket som verkligen sätter henne i klistret. Hon säger att hon inte delar några åsikter med SD. Även om hon också vill ha en stram migrationspolitik menar hon att bevekelsegrunderna är olika. Jag har inget gemensamt med SD. Jag vill att Sverige ska fortsätta ta emot små allisar. Hon menar att det går om Sverige inte missköter integrationen. SD står för en annan syn på världen som jag inte delar. I grunden är hon för fri invandring. Det är min grundläggande princip. I den bästa av världar skulle världen vara god. I den näst bästa av världar skulle alla få röra sig helt fritt. Realiteten sätter stopp, menar hon. Och så börjar hon prata om då flyktingsmugglare och så vidare. Okej. Okay. Jag skulle önska att alla på hela jorden fick en gratis rymdresa, men det kommer nog heller aldrig att inträffa. Vad är poängen med det här resonemanget, undrar jag? Alltså, det är ungefär som att säga, jag skulle önska att ingen någonsin dog eller blev sjuk. Eller, alltså,
ja, det är
vad är poängen med att
sitta
och fantisera kring? Ja, det är extremt barnsligt och extremt självupptaget, den här formuleringen med små allisar, som ju förutsätter att alla som kommer hit är som hon själv.
Ja, precis. Som liksom ägnade hela sin barndom, hon var väl 6-7 när hon kom, och liksom kämpade för att bli bäst i svenska i hela klassen, vilket hon också blev. Och har ju en europeisk bakgrund och föräldrar som hade flytt från det kommunistiska helvetet i Rumänien. Om det bara var sådana så hade vi inte haft den situation vi har. Det hade dock inte varit bra om drygt 2 miljoner små alliser hade kommit. Därför att svenska folket har rätt till Sverige. Vi har en gudagiven rätt att vara i kraftfull majoritet i det enda land på jorden som är vårt. Alltså, det går inte att säga, ja men bara de jobbar. Nej! Så blir svenska folket i minoritet i vårt eget land, då har vi förlorat vårt land. Hur många små allisar som än springer omkring här.
Och här kommer ju den här Timbro-högern, liberala högerns tankevärld avslöjar ju sig här. I det att de verkar helt uppriktigt tycka att det spelar ingen roll vem som bor i Sverige. Det har ingen betydelse, det är bara ett geografiskt område, vilket jag tycker är en skrämmande inställning,
Ja, det är
faktiskt.
klart att det är. Och jag menar, det skulle de aldrig säga om något annat land, jo möjligtvis något annat europeiskt land. Men om vi pratar om, vad ska vi säga, Nigeria, jag brukar alltid komma upp i mitt huvud, men eller ens Japan, eller Grönland. Alltså i alla andra, när det gäller alla andra folk så är det liksom viktigt att ursprungsbefolkningen bevaras och att inga kolonisatörer eller andra liksom invasionsstyrkor kommer in och tar över ett land och i slutändan kommer att utplåna ursprungsbefolkningen. Det är ingen för, utom när det gäller Sverige och övriga Europa.
Ja, västvärlden typ. Nu har ju USA halkat in på den banan också, liksom att USA är speciellt i sig eftersom det är ett invandrarland. Men okej, det är en komplicerad diskussion. Vi får gå vidare till hur Jimmy Åkesson då reagerade på detta. Han skrädde inte orden på Twitter utan skrev följande. Apropå ingenting alls, jag har alltid haft så ofantligt svårt för dessa självgoda finborgare. De som i all sin förnämlighet uttrycker lite lagom realism, men samtidigt är antingen för fina eller för ängsliga för att röra sig utanför de av vänsterliberala etablissemanget bestämda ramarna. Som istället låter dem inte lika fina och värdiga göra grovjobbet, kratta manegen och ta den riktiga skiten för att sen peka finger mot denna oborstade, obildade pöbel i syfte att befästa sin egen position som finare. Ynkligt.
Det är helt rätt. Denna finborgare, det var ett mycket bra uttryck. Och det är ju ett klassförakt här.
Ja, visst,
Alice och
absolut.
invandrare hon är tillhör ju gräddan, hon tillhör ju klicket. Hon är ju en god och fin människa. Sådana där bönder som började rösta på SD redan för 20-25 år sedan. Usch och fy!
Ja.
Och det är också så att de som hon ser ner på, det är de som har fått ta skiten av invandringen.
Ja.
Hon har väl aldrig blivit utsatt för en gruppvåldtäkt. Hennes barn de är ju små fortfarande, men de kommer väl aldrig att hamna i en skola där de blir slagna för att de är svennar som äter gris. Men
Troligtvis
det
inte.
har de människor gjort som var först med att inse att SD hade rätt.
Ja. Och innan vi kollar på det fantastiska klippet med Mira Axor så bara tänkte jag att vi skulle slänga en blick på vad hon, för hon var ju tvungen att och verkligen utöva damage control här i helgen. Folk var så otroligt arga och sårade, tror jag, på Twitter. Kände sig lurade och då svarade hon, för hennes första svar var som sagt att ja men jag har inte läst det en artikeln och det och så för att den är låst så ni vet inte och läst artikeln och bi. Ja men sen var hon tvungen att författa ett inlägg på sin Substack och under rubriken Nej, jag är inte för fri invandring så skriver hon ett 3 timmar långt samtal som publiceras som ett personporträtt i DN. har väckt frågor om mina ståndpunkter i frågor rörande migration. Här presenteras mina sedan länge kända ståndpunkter. Och så, ja, så bluddrar hon då om att visst, hon har kritiserat svensk migrationspolitik, men människor har ju ändå haft otur som har fötts i länder med krig och diktatur och så vidare, och vänstern har då klistrat SD på henne, vilket inte stämmer. Och så fortsätter hon så här, Ingrid, lite längre ner: det är en intellektuellt slapp hållning. Avgörande är istället vad syftet med kritiken är, liksom vilken världsbild den härstammar ifrån. Att vara orolig för migrationspolitikens utformning utifrån konsekvenserna för exempelvis människors möjlighet till integration, assimilation, utifrån politikens påverkan på den värderingsmässiga sammanhållningen i samhället eller konsekvenserna för välfärden ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, är inte synonymt med att vara emot människor från ett land med en annan kultur bosätter sig i ett land med en annan kultur. Mm, jag var lite konstigt där. Det här är ordsallad, så det är väldigt svårt. Och jag fick läsa den utgången flera gånger innan jag liksom kunde i huvudet knåda fram vad hon skriver. Och det hon skriver är att ja, hon vill också dra ner på invandringen, men det är ju bra av praktiska skäl. SD vill göra det för att de är rasister och vidriga människor som hatar folk som kommer utifrån. Det är vad jag läser där i det stycket.
Ja, vilket ju är så urbota korkat med tanke på att SD var näst mest populära partiet bland invandrare. Så att det är därför vi kallar detta ett praktfullt självmål. För ja, jag tror att väldigt många som tänker att SD får jättemånga röster och Alice är ju bra. Hon var ju faktiskt en av de första som gick ut och sa att nu får borgarna skärpa sig, så får de börja samarbeta med SD. Ska ni rösta på henne i Bryssel? Den rätt stora gruppen har hon nu totalt spottat på. Ingen av den gruppen kommer att vilja rösta på henne. Så vilka var det hon trodde hon skulle locka med detta? Ja, med tanke på att det var DN, så var det väl de här Östermalms klimatdamerna som hon trodde att hon skulle kunna locka till sig.
Ja, det är för mig obegripligt. Har hon ingen liksom någon slags rådgivare? Hon är så, vad heter det, övermodig eller högmodig, att hon har bara gått in i den här 3 timmar långa intervjun med DN och trott att DN på något sätt vill henne väl och att de kommer att, alltså...
Ja, fast det värsta av allt är ju att hon har ju försatt sig själv i den här situationen.
Ja,
genom att,
ja.
För vi ska se det här klippet nu med Mira.
Ja, och Kristdemokraterna sitter ju inne till nu.
Absolut. Ja. Men hon har hela tiden sagt, vilket Mira kommer att visa er snart, ända sedan 2010 finns det massor med tweetar där hon skriver: jag är för fri invandring. Varför går du på mig? Jag är ju för fri invandring. Fri invandring, fri invandring, fri invandring. Och nu så vill hon liksom på något sätt, i den bästa av världen, men det går ju inte, så jag är inte för fri invandring. Men det går inte ihop. Och jag vill bara säga det också: stackars Ebba Busch. Hur många smällar ska hon ta innan hon själv kastar in handduken? För allt det trasslet med Sara Skyttedal. Och så tänker hon, Alice som är så känd. Och det är smart att ha kändisar, eftersom folk vi har ingen aning om. Vet du vem Liberalernas toppkandidat är? Som redan sitter där.
Nej, för inte Liberalerna fram Anna Maria Corazza Bildt nu som kandidat, eller?
Jo, men hon blir bara nummer 2. Ettan är en som redan sitter där.
Ja, det vet jag inte vem det är.
Nej, hon heter Karin Karlsbro och har väl aldrig gjort något väsen av sig. Men jag råkade höra Ekos lördagsintervju med henne förra lördagen. Och då pratade de just om det, att vad gör du egentligen och varför är ingen som känner till det och sådär. Alltså, förstår du? Det är liksom... Jag tror att det här kommer bli ett jättespännande val, men jag tror inte att KD får någon plats. De fick ju 2 platser förra valet, de gjorde ett jättebra val, men jag tror inte de kommer få en enda plats efter detta.
kan faktiskt ha skjutit dem i sank totalt, alltså, så att de inte får en enda plats, som du säger. Ska vi kolla på Mira Axhorgs excellenta och ganska tuffa analys då, Ingrid?
Det gör vi.
Hon skrev då ett inlägg på X där hon hävdar att både hon och SD vill begränsa invandringen, men att hon har landat i den slutsatsen på ett finare sätt. Och därför har hon ingenting gemensamt med SD. Finns det något mer tröttsamt än den pärlhalsbandshöger som anser sig vara bättre än SD och andra nationalister för att de tycker samma sak som SD men har landat i slutsatsen på ett finare sätt? Men hon påstår ju även att hon inte har någonting gemensamt med SD. Samtidigt som hon på X säger sig vilja ha begränsad invandring. Precis som SD vill, med motiveringen att migrationspolitiken som förts inte har fungerat. Och om man läser DN-intervjun så framgår det att det är den enligt henne bristfälliga integrationen som är det främsta skälet, eller det enda skälet, till att hon inte vill ha fri invandring idag, utan skjuta den lite på framtiden. Så hon vill alltså ha fri invandring. Och som vi alla vet betyder integration att invandrarna arbetar och försörjer sig och på sin höjd talar svenska. Ingen som helst hänsyn visas den svenska kulturens överlevnad eller svenskarnas rätt till att vara en tydlig majoritet på sin enda plats på jorden. Och det är här någonstans, när folket inser detta, som hennes fall blir ett ofrånkomligt faktum. Kritiken haglar. Och hennes potentiella väljare känner sig lurade. Det här är ju Reinfeldt-politik, vilket i och för sig inte borde vara så chockerande med tanke på att hon var moderat fram till samma dag som hon blev EU-kandidat för KD. På lördagen känner hon sig tvungen att skriva en lång försvarstext på sin egen blogg med titeln "Nej, jag är inte för fri invandring", som hon hänvisar alla kritiker till. Och i den står det typ exakt samma sak som det som framgår av intervjun i DN. Alltså att hon i grunden är för fri invandring och vill ha det i framtiden. Så hur går det ihop egentligen? Inte för fri invandring, men för fri invandring i framtiden. Ja, det gör det ju inte. Hon skyller även ifrån sig på DNs rubriksättning och menar att kritikerna inte har läst artikeln, trots att det står precis samma sak i artikeln. Som i rubriken, som jag ju visade er tidigare i videon. Eftersom intervjun ligger bakom betalvägg så antar jag att hon hoppades på att komma undan med en sån dum bortförklaring. Dessutom publicerar hon en fiktiv konversation mellan henne själv och vänstern, där hon framställer det som att hon redan 2010 kritiserade den förda migrationspolitiken och att hon då kallades rasist av vänstern och idag hycklare av Sverigedemokrater. Men hon är en hycklare. Av sällan skådat slag, och jag ska visa er precis varför. Kom nu ihåg att hon enligt egen utsago var invandringskritiker redan 2010 och kritiserade den av Reinfeldt-regeringen förda migrationspolitiken. Såg ni datumen? Hon har konsekvent genom åren, inklusive ett halvt decennium efter 2010, sagt att hon är för fri invandring. Inte kritiserat den. Så 2010 ansåg hon uppenbarligen inte alls att migrationspolitiken var ett problem. Har hon så dåligt minne? Eller ljuger hon? Vi ska i alla fall vara tacksamma för att hon äntligen tydliggör att hon är en liberal globalist. Så att ingen väljare hinner rösta på henne i tron om att hon är någonting annat.
Ja.
Here, here. Mira, som ju själv har en turkisk pappa och är en parant dam i Alice-stil. Men inte alls så vis för nej.
Nej, 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 självklart inte. Mira har ju varit inne i den nationella kampen i många år. Och det är det, och jag tycker också att det är lite fräckt av en person som Alice, som själv har invandrat, liksom har, tycker sig ha rätt att säga att det är svenska folket. Det spelar väl ingen roll. Hon som har blivit mottagen med värme och kärlek. Alltså hon var, har ju själv beskrivit sin uppväxt och sin skolgång som helt fantastisk. Och alla liksom omfamnade henne. Och hon fick till och med bli Lucia fast hon var mörkårig. Vilket det jag har, när jag var liten fast mörkåriga svenskar som blev Lucia också. Så att det är inte någon sån liksom sensation på något sätt.
Och jag har heller aldrig varit med om Ingrid, så ska jag infoga. Och när vi nu ändå packar upp den anekdotiska bevisföringen här, under hela min skolgång så kunde olika tjejer bli... Det var på den tiden var det inte möjligt för killar att bli Lucia dock. Men däremot fick man ha vilken hårfärg man ville. Ibland var det blondin och ibland var det mörkare tjejer.
Ja, ja men precis. Ja, men, och då tycker jag tycker att det är... Alltså kan du föreställa dig om du och jag hade kommit som små till ett land, säg England till exempel... och sen så när vi gick ut så blev vi då journalister och fick uppburna positioner och så sa vi, ja nej, men jag är för fri man till Storbritannien, brittiska folket spelar väl ingen roll. Va? Nu säger hon ju inte det rakt ut, men det är ju konsekvensen av det hon förordar, att svenska folket kommer att bli en liten spillra i det enda land vi har.
Ja, det här snurriga resonemanget, det hänger inte ihop någonstans med det som Mira säger här. Den enda förklaringen är att hon av taktiska skäl, och som även du var inne på tidigare, av taktiska skäl har låtsats tycka någonting som hon egentligen inte tycker på senaste åren. Det finns ju ingen annan förklaring, alltså av taktiska skäl.
Ja, för att borgarna skulle komma tillbaka till makten. För att hon kanske skulle få bli minister. Och nu tror hon ju åtminstone att hon kommer att vara garanterad en riktigt fet lön i Bryssel. Nej, jag är så besviken på Alice. Jag vill inte att hon åker till Bryssel. Jag lider med Ebba Busch, men... på tal om det här att byta partiledare, det kanske är så att även KD behöver ett byte på partiledarposten. Ebba kanske ägna sig åt sin Spotify-kille och sina barn. Och...
Ja, visst. Så kan det mycket väl vara. Men ja, då kommer en lång diskussion om vem det skulle vara. Forssmed vill vi ju inte ha. Maxinvurmaren till exempel. Och jag menar... Skyttedal är ju fullständigt utesluten. Hon är ju helt galen.
Jag har ju sagt det flera gånger att jag skulle kunna tänka mig att de tar in Adaktusson igen.
Hur din Adaktusson? Nej, men han är inte tillräckligt. Han är inte tillräckligt folklig och han är en gammal gubbe. De behöver någon som är lite mer liksom Charlie Damers.
Nej.
Typ liksom. Alltså, nej,
jag tror att ett av problemen som Ebba dras med, det är ju att hon är för ung och för snygg och för kvinnlig. Så att jag
men
tror
en man då? En snygg man?
Adaktusson hade varit helt perfekt. Ja. Han har redan gått igenom stålbadet. Jag tror inte han skulle vilja ställa upp. Men han har gått igenom. Han vet hur ful politiken kan vara. Och hur de kastade honom till vargarna. För att han stod upp på KDs viktiga frågor. Och om de kunde komma tillbaka till den kristna moralen och etiken. Så skulle de kunna bli ett riktigt stort parti.
Ja, jag tror du har fel där, för att jag tror inte han har inte tillräckligt utstrålning, alltså att KD måste gå tillbaka till rötterna eller hitta sig själva igen och liksom hitta sitt raison d'être igen, det håller jag helt med dig om, men det måste vara en person som ändå kan appellera till en större väljargrupp än bara de frikyrkliga.
Det är just det jag tror att en äldre vill jag inte kalla honom, men en mogen man som var där, så den typ, jag sa inte att det måste vara han, men fördelen med honom är ju att han är känd, först var han ju journalist och sen blev han liksom KD-politiker, och att istället för, alltså jag tror att det finns en längtan där ute efter stadiga, rejäla karar som inte är som röd för vinden och nu ska vi gå Pride på, nej nu ska vi inte gå Pride på, utan som står fast vid sina åsikter. Nej, hej Lars Adaktusson.
Ja, okej. Du har ett fan här, Adaktusson, som kanske till och med skulle överväga att rösta på dig om det blev aktuellt att du blev partiledare. Då vet vi det. Nu är klockan mycket och det är dags att sy ihop vår måndagssäck. Om man gillar det man ser och hör, Ingrid, vad gör man då lämpligen?
Jo, då så trycker man ju tumma upp och skriver kommentarer på YouTube och Rumble och Swebtube och så går man, om man då har lite pengar över, nu är det ju sådär i slitet av lönen eller pensionen. Så, men har ni en slant över, och kom ihåg att vi kör på många bäckar små, det är inte töntigt att swisha en 20 eller en 50-lapp. Alla bidrag mottagas med enorm tacksamhet. Och så glömmer ni inte att ni ska beställa boken också. För snart är den slut.
Ja, så är det. Boken, Palestina-boken av Lars Adaktusson, höll jag på att säga nu. Lars Enarsson heter han naturligtvis. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig vecka. Om allting klaffar så kan jag klippa till Ingrids intervju med Sagde Enarsson redan till på onsdag. Håll ögon och öron öppna efter det. Annars så ses vi hur som helst som vanligt igen med Nyhetsveckan på torsdag. Ta hand om er fram till dess och Gud välsigne er.
Gud välsigne er.